Kapitel 8. Draken återfödd. Till en början gick Rand med stela, nervösa steg bredvid väktaren. Möte stående. Det var lätt för Lärn att säga. Det var inte han som blivit kallad till den Amerlin-tronande. Det var inte han som inte visste om han skulle vara stillad eller ännu värre innan dagen var slut. Det kändes som om något hade fastnat i Rands hals. Han kunde inte svälja fast han så gärna ville. Korridorerna var fulla av människor. Det var tjänare som höll på med sina morgonsysslor och krigare med svärden spända utanpå sina vardagskläder. Några pojkar med små övningssvärd höll till i närheten av de vuxna och försökte härma deras rörelser. Det syntes inga spår av nattens strider, men till och med barnen verkade fortfarande ovanligt vaksamma och uppmärksamma. De vuxna männen liknade katter som väntade på en flock råttor. De passerade Inktar som gav Rand och Lan en underlig, nästan bekymrad blick när de gick förbi. Han öppnade munnen men sa ingenting. Kajin däremot, lång och gänglig, höjde båda sina knutna händer och ropade Taishar Malkier! Taishar Manetheran! Malkiers sanna blod! Manetherans sanna blod! Rand hoppade till. Ljus, varför sa han så? Var inte en åsna, sa han till sig själv. Här känner alla till Manetheran. De kan alla de gamla berättelserna, åtminstone alla som handlar om krig och strider. Bränner mig, jag måste ta mig samman. Lärn höjde knytnävarna till svar. Taishar känner. Om han sprang nu, skulle han i så fall kunna försvinna i mängden tillräckligt länge för att hinna nå sin häst. Om hon skickar spårfinnare efter mig. Han blev allt mer spänd för varje steg han tog. När de närmade sig kvinnornas kvarter fräste Lärn plötsligt. Katten går över borggården. Rand blev överrumplad men intog automatiskt den gångstil han hade fått lära sig i samband med fäktningen. Rak i ryggen men med avspända muskler som om han hängde från en tråd. Hans steg var avslappnade, nästan arroganta. Utåt var han fullständigt avspänd men inom sig var han det sannoliken inte. Han hade inte tid att undra vad han hade för sig. När de rundade det sista hörnet gick de i takt. De kvinnor som vistades vid ingången till kvinnornas kvarter såg upp med lugna blickar när de kom närmare. En del av dem satt vid skrivpulpeter och studerade stora liggare där de då och då förde in en ny anteckning. Andra höll på med stickningar eller broderier. Det var damer i sidenkläder såväl som livréklädda tjänstekvinnor. De välvda dörrarna stod vidöppna, bevakade endast av kvinnorna. Men det var också all bevakning som behövdes. Ingen kinarisk man skulle ens fundera på att stiga in bakom dessa dörrar utan att vara inbjuden. Medan varje kinarisk man var redo att försvara porten om det skulle behövas. Förfärad över att det behövdes. Rand kände hur syran bubblade i magen på honom. Så fort de får se våra svärd kommer de att vägra släppa in oss. Nåväl, det är väl egentligen precis vad jag vill. Om de vägrar släppa in oss kan jag kanske fortfarande komma undan. Om de inte tillkallar vakterna. Han höll fast vid den gångstil Lärn hade lärt honom. På samma sätt som han skulle ha hållit fast vid en flytande trädgren under en översvämning. Det var det enda som hindrade honom från att vända sig om och springa. Nisura, en av hennes nåd Amalisas sällskapsdamer, la undan sitt broderi och reste sig upp när de stannade framför de församlade kvinnorna. Hennes blick svepte hastigt över deras svärd och hennes läppar spändes, men hon sa inget. Alla kvinnorna slutade med sina sysslor och väntade under spänd tystnad på vad som skulle hända. Ära till er båda, sa Nisura och nickade lätt. Hon gav Rand en snabb blick, så snabb att han nästan inte hann se den. Det påminde honom om vad Perrin hade sagt. Den ärmelintronande väntar på er. Hon visade in dem med en handrörelse och två andra damer. Inte tjänstekvinnor utan adelsdamer som ett hedersbevis steg fram för att följa dem. Kvinnorna nickade. En hårsmån mer än Isura hade gjort och visade in dem genom valvporten. Båda sneglade hastigt på Rand, men sedan tittade de inte mer på honom. Letade de efter oss allihop, eller kanske bara efter mig? Varför skulle de leta efter de andra? När de kommit innanför porten blev reaktionen den som Rand hade väntat sig. Det var inte ofta en man kom in i kvinnornas kvarter, och två stycken på samma gång var ännu ovanligare. Deras svärd fick mer än en av kvinnorna att höja på ögonbrynen, men ingen sa någonting. Där de två männen gått förbi bildades små grupper som talade ivrigt, men för lågt för att Rand skulle kunna urskilja några ord. Lärn promenerade vidare som om han inte märkte någonting av vad som hände runt om. Rand höll jämna steg med honom bakom ledsagerskorna, men han önskade att han kunnat höra. Så var de framme vid den ärmelintronandes rum. Tre Aesedair stod i korridoren utanför dörren. Den långa Aesedairn, Lyn, höll i staven med den gyllene lågan. Rand visste inte vad de två andra hette. En av dem tillhörde vita Aya och den andra gula, att döma av fransarna på deras sjalar. Deras ansikten kände han dock igen. Han kom ihåg hur de hade stirrat på honom när han sprang genom just den här korridoren. Släta Aesedair-ansikten med intelligenta ögon. De betraktade honom med höjda ögonbryn och hopsnörda munnar. De två kvinnorna som eskorterat Lärn och Rand neg och lämnade dem hos Aesedairna. Lyn synade Rand med ett svagt leende. Trots leendet var hennes röst kärv och rapp. Vad är det du har med dig till den ärmelintronande idag, Lärn Gaiden? Ett ungt lejon. Det är bäst du inte låter någon av de gröna se den här unge mannen. Annars kommer de att ha bundit honom till någon av sig innan han vet ordet av. De gröna vill gärna ha de unga. Rand undrade om det verkligen gick att svettas innanför huden. Det var i varje fall precis så han kände sig. Han ville titta på Lärn, men han kom ihåg vad väktaren sagt. Jag är Rand Althor, son till Tem Althor av Tufloden, som en gång var Manetheran. Som jag blivit kallad till den ärmelintronande, Lyn Sedai, så kommer jag nu. Jag står redo. Han blev överraskad över att rösten inte gav vika en enda gång. Lyn blinkade och hennes leende ersattes av en fundersam min. Och det här ska föreställa en fåraherde, Lärn Gaiden. I morse var han inte så självsäker. Han är en man, Lyn Sedai, sa Lärn resolut. Varken mer eller mindre. Vi är vad vi är. Aesedain skakade på huvudet. Världen blir allt märkligare för var dag som går. Smeden kommer väl hit med en krona på huvudet och talar på högsång. Vänta här. Hon försvann in genom dörren för att anmäla deras ankomst. Hon var bara borta i ett par ögonblick, men hela tiden var Rand obehagligt medveten om hur de båda kvarvarande Aesedairna såg på honom. Han försökte att lugnt återgälda deras blickar, så som Lärn sagt åt honom att göra. De viskade sinsemellan med huvudena tätt ihop. Vad är det de säger? Hur mycket vet de? Ljus, tänker de stilla mig. Vad är det Lärn menade med att man måste möta vad som än kommer? Lyn kom tillbaka och visade in Rand. När Lärn gjorde en ansats att följa efter satte hon staven i hans väg. Inte du, Lärn Gaiden. Moraine Sedai har en uppgift åt dig. Din lejonunge kommer att vara trygg här. Dörren gled igen bakom Rand, men inte förrän han hört Lärns röst, stark och eldig, men så låg att bara han kunde höra. Taishar, Manetheran. I ena änden av rummet satt Moraine och i andra änden en av de bruna Aes Sedair han hade sett nere i fängelsehålan. Hans blick fastnade emellertid genast på kvinnan som satt bakom det breda bordet mitt i rummet. Gardinerna var delvis fördragna framför skottgluggarna, men ljuset som silade in bakom henne bländade tillräckligt för att det skulle vara svårt att urskilja hennes ansikte. Rand kände ändå igen henne, den Amerlin-tronande. Han böjde hastigt knä med vänster hand på svärdshjältet, högra handen knuten och tryckt mot den mönstrade mattan och huvudet böjt. Som ni kallat mig moder, så har jag kommit. Jag står redo. Han lyfte huvudet i tid för att hinna se hennes ögonbryn höjas. Jaså, min son, det gör du, pojke. Hon lät närmast road. Och något annat som han inte kunde sätta fingret på. Hon såg sannligen inte road ut. Stå upp, pojke, så jag får se på dig. Han reste sig upp och försökte se avslappnad ut. Han fick anstränga sig för att inte knyta sina händer. Tre, Aes Sedair. Hur många behövs det för att stilla en man? De skickade ett dussin eller fler efter Logan. Skulle Moraine kunna göra något sådant mot mig? Han såg den Amerlin-tronande rakt in i ögonen. Hon mötte hans blick utan att blinka. Sitt, pojke, sa hon till sist och visade på en stol med hög rygg som stod mitt emot henne på hans sida bordet. Det här kommer att ta tid, är jag rädd. Tack, moder, sa han och böjde på huvudet. Sen tittade han på stolen som Lärn hade sagt åt honom och rörde vid sitt svärd. Med ert tillstånd, moder, står jag upp. Vaktpasset är ännu inte över. Den Amerlin-tronande gav ifrån sig ett uppgivet ljud och tittade på Moraine. Har du släppt Lärn på honom, dotter? Det här är besvärligt nog utan att han ska ha väktarmaner. Lärn har undervisat alla tre pojkarna, moder, sa Moraine lugnt. Han har ägnat lite mer tid åt Rand här eftersom han har ett svärd. Den bruna Aes Sedain vred sig på sin stol. Gaydin är styvnackade och stolta, moder, men de är till stor nytta. Jag skulle aldrig vilja vara utan Thomas. Och ni skulle säkert inte vilja bli av med Aldrich. Jag har till och med hört röda systrar säga att de ibland önskar att de hade en väktare. Och de gröna är förstås... De tre Aes Sedaina talade med varandra som om han inte var närvarande. Detta svärd, sa den Amerlin-tronande, det ser ut att vara ett svärd med hägerns märke. Hur kom han över det, Moraine? Cham Al-Thor lämnade Tjufloden i unga år, moder. Han gick med i Ilians armé och tjänstgjorde under Vitrockskriget och de två sista krigen mot Tyr. Med tiden blev han svärdsmästare och kapten av andra graden. Efter Ale-kriget återvände Cham Al-Thor till Tjufloden med en hustru från Camelin och ett gossebarn. Det skulle ha besparat mig mycket möda om jag känt till detta tidigare, men nu vet jag det i varje fall. Rand stirrade på Moraine. Han visste att Tam hade lämnat Tjufloden och haft med sig svärdet och en utländsk hustru när han kommit tillbaka. Men resten? Var fick du veta allt detta? Inte i Imonswall i varje fall. Om inte Ninnu berättat mer för dig än hon någonsin gjort för mig. Ett gossebarn. Hon sa inte att det var hans son, men det är jag. Kriget mot Tyr. Den Amerlin-tronande rynkade lätt på ögonbrynen. Nåväl, skulden vilade lika tungt på båda sidor i de krigen. Dåraktiga män som strider hellre än att prata med varandra. Kan du avgöra om svärdet är äkta, Varin? Det finns prov, moder. Ta det då och pröva det, dotter. De tre kvinnorna tittade inte ens åt hans håll. Rand tog ett steg tillbaka och grep hårt om svärdshjältet. Min far gav mig det här svärdet, sa han ilsket. Ingen tar det ifrån mig. Först när han sagt detta insåg han att Varin inte hade rört sig från sin stol. Han tittade förvirrat på dem och försökte återvinna sin jämvikt. Så, sa den ärmelintronande. Du har alltså lite eld i dig, förutom vad län gett dig. Bra, du kommer att behöva den. Jag är vad jag är, moder, lyckades han säga något så nära stillsamt. Jag står redo för det som kommer. Den ärmelintronande gjorde en grimas. Län har varit på dig. Lyssna på mig, pojke. Om bara några timmar kommer Ingtar att ge sig iväg för att ta upp jakten på Valeres horn. Din kamrat Mert följer med honom. Jag skulle tro att din andra kamrat, Perrin, också ger sig av. Vill du rida med dem? Ska Mert och Perrin fara? Varför då? För sent kom han ihåg att lägga till ett respektfullt moder. Du känner till dolken som din kamrat hade. Hennes äcklade min visade vad hon tyckte om den. Den blev också stulen. Bandet mellan din kamrat och dolken kan inte brytas helt förrän han får den tillbaka. Och gör han inte det kommer han att dö. Du kan rida med dem om du vill, eller så kan du stanna här. Jag hyser inga tvivel om att du kan få stanna som först Algemars gäst hur länge du vill. Jag ger mig också av idag. Moraine Cedé kommer att följa med mig. Och detsamma gäller Egwene och Ninny. Så om du väljer att stanna blir du ensam kvar. Valet är ditt. Rand stirrade på henne. Jag kan gå vart jag vill. Det är vad hon säger. Var det därför hon kallade hit mig? Mert håller på att dö. Han kastade en blick mot Moraine som satt oberörd med händerna i knät. Hon såg ut som om ingenting var mer likgiltigt än vart han tog vägen. Åt vilket håll försöker du knuffa mig, Eisede? Bränner mig. Jag tänker gå åt ett annat. Men om Mert är döende? Jag kan inte överge honom. Ljus, hur ska vi kunna hitta den där dolken? Du behöver inte bestämma dig med en gång, sa den ärmelintronande. Det verkade som om inte heller hon brydde sig om vad han gjorde. Men du måste göra ditt val innan Ingtar ger sig av. Jag rider med Ingtar, moder. Den ärmelintronande nickade frånvarande. Nu när vi har klarat av den saken kan vi gå vidare till viktigare angelägenheter. Jag vet att du kan bruka kraften, pojke. Vad vet du? Rand tappade hakan. Han hade haft fullt upp med att bekymra sig över Mert och hennes enkla ord slog honom som en ladugårdsdörr. Alla länsråd och instruktioner var som bortblåsta. Han stirrade på henne och fuktade läpparna med tungan. Det var en sak att tro att hon visste, en helt annan att få veta att hon verkligen gjorde det. Nu bröt svettpärlorna fram på hans panna till slut. Hon lutade sig fram på sin stol och väntade på hans svar, men han fick en känsla av att hon egentligen ville böja sig undan från honom. Han mindes vad Lärn hade sagt. Om hon är rädd för dig. Han var nära att skratta högt. Om hon var rädd för honom. Nej, jag kan inte. Jag menar, det var inte meningen. Det bara blev så. Jag vill inte bruka kraften. Jag ska aldrig göra det igen, jag svär. Du vill inte göra det, sa den ärmelintronande. Det är klokt av dig. Och dåraktigt. Vissa kan lära sig att bruka kraften. De flesta kan det inte. Men det finns en del som har fröet i sig redan från födseln. Förr eller senare använder de kraften, antingen de vill det eller ej. Lika säkert som att ram blir till fiskar. Du kommer att fortsätta att bruka kraften, pojke. Du kommer inte att kunna låta bli. Och du gör bäst i att lära dig att bruka kraften. Lära dig att kontrollera den. Annars kommer du inte ens att leva så länge att du hinner bli galen. Kraften dödar dem som inte kan kontrollera dess flöde. Men hur ska jag kunna lära mig? Frågade han uppfordrande. Moraine och Varin bara satt där och tittade oberört på honom. Som spindlar. Hur? Moraine påstår att hon inte kan lära mig någonting. Och jag vet inte hur jag ska lära mig. Eller vad jag ska lära mig. Och hur som helst vill jag inte lära mig. Jag vill bara att det ska sluta. Kan ni inte begripa det? Jag vill att det ska sluta. Jag sa sanningen, Rand, sa Moraine. Hennes röst lät som om de höll på med ett trivsamt samtal. De som skulle ha kunnat lära dig, de manliga Aesirderna, de har varit döda i 3000 år. Ingen levande Aesirder kan lära dig att röra vid Saidin, inte mer än du skulle kunna lära dig att röra vid Saidar. En fågel kan inte lära en fisk att flyga och en fisk kan inte lära en fågel att simma. Jag har alltid tyckt att det där är ett dumt ordspråk, sa Varin plötsligt. Det finns fåglar som dyker och simmar och i stormhavet finns en fisk som kan flyga med stora fenor som är lika långa som ett par utbredda armar och med en näbb vass som ett svärd. Hon tystnade generat. Moraine och den Ämerlin-tronande tittade uttryckslöst på henne. Rand tog tillfället i akt att försöka återvinna något av sin självkontroll. Han gjorde det Tam hade lärt honom för många år sedan, frammanade en ensam, brinnande låga för sin inre syn. Han lät lågan förtära all hans rädsla och sökte tomheten, det stilla, orörliga tomrummet. Lågan tycktes växa tills den omslöt allt, tills den blev för stor för att få plats i hans medvetande. Så var den försvunnen, men efter sig lämnade den en känsla av frid. I utkanterna skymtade ostadiga, fladdrande känslor. Där kunde han fortfarande ana vreden och rädslan som suddiga, svarta fläckar, men tomrummet höll dem utanför. Tankarna gled över dess yta som småsten över en frusen sjö. Aesirderna släppte honom i blicken bara för ett ögonblick. Men när de åter vände sig mot honom utstrålade hans ansikte bara lugn. Varför talar ni till mig på detta sätt, moder? Frågade han. Ni borde stilla mig. Den Ämerlin-tronande rynkade på ögonbrynen och vände sig mot Moraine. Är det Lan som har lärt honom det här? Nej, moder. Han har lärt sig det av Tam el-Thor. Varför? Frågade Rand igen. Den Ämerlin-tronande såg honom rakt i ögonen och sa: Därför att du är draken återfödd. Tomrummet genomfors av en skälvning. Världen skalv. Allting tycktes snurra runt kring honom. Han koncentrerade sig på ingenting och tomrummet återvände. Världen blev återstadig. Nej, moder. Jag kan bruka kraften. Ljuset hjälper mig. Men jag är inte Raoulins svartbane. Ej heller Geir Amalassen. Eller Jurians stenbåge. Ni kan stilla mig eller döda mig eller låta mig gå. Men jag tänker inte bli en tam, falsk drake i Tarvallons ledband. Han hörde Varin dra efter andan och den Ämerlin-tronandes ögon vidgades. Hennes ögon var hårda som blå stenar. Inget av detta berörde honom. Det nådde inte in i tomrummet inom honom. Var har du hört dessa namn? Frågade den Ämerlin-tronande uppfordrande. Vem har påstått att Tarvallon försöker hålla någon falsk drake i ledband? En vän, moder, sa han. En lekare. Hans namn var Thom Merlin. Han är död nu. Moraine gav ifrån sig ett lågt ljud och han kastade en blick åt hennes håll. Hon påstod att Thom inte var död, men hon hade aldrig kommit med några bevis. Rand kunde inte tro att någon skulle klara sig från en närkamp med en blek man. Tanken var ovidkommande och bleknade bort. Kvar fanns bara tomrummet och samhörigheten med allt. Du är ingen falsk drake, sa den Ämerlin-tronande bestämt. Du är den sanne draken återfödd. Jag är en fåraherde från Tufloden, moder. Dotter, berätta hela historien för honom. En sann historia, pojke. Lyssna noga. Moraine började tala. Rand höll blicken fäst på den Ämerlin-tronande, men han hörde vad Moraine sa. För snart 20 år sedan korsade Ale-folket världsryggen. De kom över drakmuren. Och det är enda gången någonsin som de har passerat bergen. De drog genom Carhain som en gräsbrand och förintade alla de trupper som sändes mot dem. De brände staden Carrhain och kämpade sig ända fram till Tervallon. Det var vinter och snö, men hetta och köld spelar föga roll för en ale. Det sista slaget, det sista som var av någon vikt, utkämpades utanför skinande murarna i skuggan av Drakberget. Efter att ha kämpat i 3 dagar och 3 nätter slog älkrigarna till reträtt, eller snarare vände hem frivilligt, för de hade uträttat vad de kommit för att uträtta. De hade dödat kung Laman av Carrhain som hämnd för hans synd mot trädet. Och här börjar min historia och din. De kom över drakmuren som en flod, hela vägen till skinande murarna. Rand väntade på att minnena skulle blekna, men det var Tams röst han hörde. Tam som yrat i sin feber och dragit fram hemligheter från sitt förflutna. Rösten hängde kvar utanför tomrummet och försökte komma in. På den tiden var jag en av de antagna, sa Moraine. Det var även vår moder, den Amerlin-tronande. Vi skulle snart nå vår fulla värdighet som systrar. Och den natten passade vi upp på den dåvarande Amerlin-tronande. Hennes krönikornas väktarinna, Gitara Mororoso, var där. Alla andra fullvärdiga systrar i Tervallon var ute och helade alla sårade de kunde hitta. Till och med de röda. Det var gryning. Elden på härden förmådde inte hålla kylan borta. Snön hade äntligen slutat falla och i den Amerlin-tronandes kammare i Vita tornet kunde vi känna brandrök från de byar där striden dragit fram. Strider är alltid heta, till och med i snö. Måste komma undan stanken av död. Tams feberyra röst klöste mot det tomma lugnet som fyllde Rand. Tomrummet darrade till och krympte, stabiliserades och skall till igen. Den Amerlin-tronandes blick borrade sig in i honom. Han kände svetten tränga fram i sitt ansikte igen. Det var bara en feberdröm, sa han. Han var sjuk. Han höjde rösten. Jag heter Rand Althor. Jag är en fåraherde. Min far är Tam Althor och min mor var... Moraine hade tystnat när han började tala. Men nu avbröt hon honom. Hennes röst var mjuk och obönhörlig. I Carethon-sägnerna, drakprofetian, står det att draken ska återfödas på Drakbergets sluttning där han dog under världsfallet. Gitara Sedej hade ibland förebådandets gåva. Hon var gammal. Hennes hår var lika vitt som snön på marken utanför. Men förebådandet som kom till henne var starkt. Jag kom just med en kopp te till henne och överlämnade den i morgonljuset som föll genom fönstren och gav oss ny styrka. Den Amerlin-tronande frågade mig vad nytt som fanns att förtälja från stridsfältet. Och plötsligt for Gitara Sedej upp från sin stol. Hennes armar och ben var stela. Hon skakade i hela kroppen och hon såg ut som om hon såg ned i själva domesvalget i Sheol Gul när hon ropade: "Han är född igen. Jag kan känna honom. Draken tar i denna stund sina första andetag på Drakbergets sluttning. Han kommer. Han kommer. Ljuset hjälper oss. Ljuset hjälper världen." Han ligger i snön och gråter. Han gråter som åskan. Han brinner som solen själv. Och så föll hon ihop i mina armar. Död.